Ja, jag var på väg att säga varsågod och sitt, men det var ju alldeles för sent. Kan inte stå upp så jag får säga det. Det är ju, det behöver kanske inte sägas, men det känns så lite ovant att stå i den här situationen och prata inför folk som är tredimensionella. Eftersom jag nästan sett alla människor på skärm så länge. Så det här är udda, men vad fint att få ses. Jag upprepar det Samuel sa. Ställer mig helt bakom det. Jag satt en liten arbetstitel på det jag tänkte jag skulle säga idag. Det är liksom två söndagar som svävar lite fritt. Vi har ingen kyrkårstext vi tänker hålla oss till och sådär. Och så upptäckte jag när jag satt och pulade när jag höll på med att det rimligaste att säga var att det här är om jazz, om fotboll, om kors och om uppståndelse. Så nu kan ni stänga av. Vi börjar med det tråkiga. Vi börjar med jazzen då. För de flesta av oss i alla fall. Jag ser någon där borta som ler uppskattande när jag ser det. När jag var ungefär 19, 20, 21 så gick jag folkhögskola. Och jag hade liksom börjat nischa in mig på improviserad musik, på jazzmusik. Och jag var en mycket seriös ung man. Ville förkovra mig och bli bättre, det vill jag såklart fortfarande, men då var det verkligen en enormt stor del av min identitet. Och det här påverkar mig jättemycket på alla möjliga plan. Och den här historien handlar om ett av de planen som avgör. Jag vet inte, det finns nog en bild här tror jag om Lars. Titta. Titta den stackars unge mannen i mitten, han vet inte vad som väntar honom. Kanske några år innan den här bilden så gick jag folkhögskola och jag hade för vana att antingen sparka hål i väggar i övningsrummen eller när vi stod på ensemblelektioner, alltså gruppsamspelslektioner och sånt där som man ägnar sig åt mycket. Eller repetitioner på kvällarna eller bara att man spelar tillsammans med vänner. Så hände det ganska ofta att det liksom, jag kände att jag var så missnöjd med det som hände, med det jag lyckades prestera. Att det bara svartnade för ögonen. Jag kände det nu när jag berättade. För det spände sig i armarna. Jag kände en blandning av frustration, av skam och av ilska i min kropp. Och så satte jag ner min saxofon utan att skada den förhoppningsvis. Och så rusade jag ut i rummet och drog igen dörren bakom mig. Det här var liksom inga ovanliga, det här hände ganska ofta. Och de andra gångerna jag lyckades kontrollera mig så mådde jag ändå fruktansvärt dåligt. Och folk trodde förmodligen att någon hade släppt in ett åskmoln i rummet. Vid ett tillfälle gjorde det här, det var precis innan lunch. Och det hände väl någonting i lektionen som jag kände, det här är inte bra. Det här blev inte alls bra. Och då hände precis det där. Svartnade för ögonen, ställde ner saxen, gick ut och drog igen dörren efter mig. Medan de andra tappert försökte fortsätta göra det de höll på med. Så gick jag ner till matan och satte mig ner för att jag var tidig då. Så kom efter en stund så kom min lärare ner. Ni föreställer en stor skånsk nallebjörn med skägg som spelar jazzgitarr. Så kom han och satt sig bredvid mig och sa, Andreas, hur är läget? Är det bra? Hans smeknamn var Mulle för övrigt. Och det tror han gjorde flera gånger och vänner till mig gjorde det också. Men det hjälpte inte. Så det är på något vis som att det var inte bara jag som ledade det här. Vad tror du andra trodde? När jag bara rusade ut i rummet så svart ut i blicken. Så jag har nu Andreas missnöjd igen. Det är säkert mitt fel. För alla var 19, 20, 21. Alla var i den här delen av livet när det är så oerhört viktigt för oss att forma vår identitet. Vad är rätt? Vad är fel? Vad är bra? Vad är dåligt? Och det var precis det handlade om för mig bara. Jag är inte riktigt så länge, men jag vet att jag har pratat förut när jag predikat om. Jag tycker det är jobbigt för mig att inte vara rätt i en position. Det är oerhört jobbigt för mig att förlora ansiktet. Fortfarande. Det finns ett bra slut på den här. För det som har hänt med de här historierna, du kan ta bort den där bilden när det blir lite pinsamt. Så. Tack. När jag sedan har undervisat själv. På samma skola dessutom, med människor i samma ålder som jag var då, så har jag använt den här historien och lite andra saker som jag återkommer till om en stund. För att liksom illustrera en väg ut ur det. Men det är inte alls ovanligt i den där rollen. Det är så viktigt för oss att formas. Risken är att det här formar slags mönster som vi tar med oss sen i resten av livet. Det är viktigt att ha ibland med rätt och fel och bra eller dåligt. Särskilt om man köper mjölk eller om man ska gå till doktorn och tandläkaren får sin tand utdragen, så är det viktigt att de vet vilken tand de ska dra ut. Men det finns andra riktiga fällor med att fastna i ett sånt här binärt tänkande, eller vad man säger. Och det här ledde till väldigt mycket smärta, inte bara för mig utan för andra. Tänkte jag berätta en annan historia. I sommar, om nu någon råkar ha missat det, så har det varit OS. Det är alla medvetna om. Den sista veckan av OS så var också jag och Anna ganska lediga. Jag hälsade på mina föräldrar första gången på 18 månader. Och det betyder att vi kunde sitta i soffan ganska mycket och kolla på OS. Och tack och lov sista veckan, det är ju liksom slutspel och sånt där i lagidrotten. Och vi kollade ganska mycket fotboll. Det gick rätt bra för Sverige, till exempel. Och en sak som fastnade mig, som en slags motbild till det jag precis berättade om mig själv, det var hur de här fotbollsdamerna hanterade att förlora finalen. För då gjorde de en spoiler ifall nu någon inte har sett den. Förlåt, nu gick det upp ett ljus för er. Caroline Seger, som är lagkapten i landslaget, hon missade sin straff i den avgörande straffläggningen. Det var förmodligen hennes sista chans att vinna ett OS. OS är oerhört stort inom damfotbollen. Det är nästan större än VM. Och i en intervju ungefär dygn senare på TV, i svensk TV. De hade alltså bara precis suttit på gräsmattan, brytit ihop, fått sina medaljer, ledsna. Duschat, ätit, satt sig på flygplanet, kom hem till Sverige. Så ska de sätta sig i TV inför miljontals människor och prata ut. Och där var några citat som bara fastnade hos mig. Och hur hon hanterade en situation som handlar om just förlust. Jag har lite citat, jag tror en bild också, om ni inte har sett det framför. Hon sa så här till Jessica Almenäs, tror hon heter journalisten som intervjuade. Jag är väldigt ömtålig just nu, så ställ inte fel frågor, för då kan jag bryta ihop. Det räckte med att få en kram igår, så brast det för mig. Det var brutalt jobbigt. Igår fick jag mycket hjälp utan mina lagkamrater, och det är jag innerligt tacksam för. Och vi, alltså i gruppen eller laget då, vi har alla samma känslor inför det här. Och vi försöker hantera dem tillsammans, fast vi är olika i våra sätt att hantera det här. Men det finns inte så mycket glädje kvar för fotboll nu, eller för det här silvret som vi ändå tog. Men jag har ändå varit duktig på att gråta och ventilera och få ur mig allting. Ge det lite tid och jag kommer att vara glad. Men jag kommer alltid att förknippa det här silvret med vad jag kunde ha gjort bättre. Sen blir Olivia Skog, som sitter bredvid där, som också tröstar Caroline Seger i slutet av matchen. Hon börjar berätta då, rätt så spontant tror jag, om hur oerhört betydelsefull Caroline Segers ledarskap har varit i gruppen och laget. Att hon brydde sig mer om de andra under straffläggningen än sig själv. Men hon hinner bara en halv mening, så brister hon ut i gråt. Och då börjar Caroline Seger att trösta henne och säga, ta det lugnt, det kommer att bli bra. Det här är ett fantastiskt bra exempel på att hålla ihop förlust och misslyckande och glädje och liv. En dag vet jag att jag kommer glädja mig över det här, men det kommer ändå vara en av de värsta dagarna i mitt liv. Det kan hon säga. Men hon lyckas hålla ihop smärtan, det som är objektivt sant. Det här har varit ett misslyckande. Hon brände en straff. Det är ett misslyckande. Och de förlorade matchen. Det är en förlust. Rent faktiskt är det det. Utan att lägga några värderingar i det, så är det så det är. Hon lyckas ändå hålla fast. Att det här kommer ge liv. Jag fick trösta de andra. Ta det lugnt, det kommer bli bra, säger hon till sin lagkamrat. Det är mognad. Och att hålla ihop smärta och misslyckande och glädje och liv samtidigt, inte att den ena alltid måste komma efter den andra, det är det som vi på kyrkspråk säger, att hålla ihop kors och uppståndelse. Caroline Seger har knappt ett dygn efter en av sitt livs tyngsta dagar förmåga att hålla sin egen besvikelse och sitt misslyckande och samtidigt se gruppens horisont och sin egen med kärlek. Och vara närvarande för sin vän som gråter. Vilken sinnesnärvaro. Jag lovar att mitt pojklag hade förlorat en final. Hade vi aldrig någonsin betett oss på det viset. Minst om det inte så kort inpå. Att kunna se en hoppfull framtid. Och säga, det här gick fel. Vi förlorade. Det är mognad. Jag ska läsa en text. Eller bara några korta verser ur en text. Som är oerhört bekant för de flesta av oss. Som är kyrkmänniskor i alla fall. Det är Paulus som skriver till en församling. Där det är lite gnissel bland de som kallar sig för starka. Och de som kallar sig för svaga. Det brevet kallar vi för första Korintherbrevet. Det är från kapitel 12. Han skriver så här. Nu är det många delar. Men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen. Jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver det inte. Tvärtom också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen vi inte tycker är fina. De gör vi så mycket finare. De delar vi skäms för. Omger vi med så mycket större anständighet. Och något senare. Lider en kroppsdel så lider också de andra. Blir en del hedrad så glädjer sig också de andra. Om det här fotbollsexemplet var fint. För det kände vi, va? Jag blir fortfarande rörd när jag tänker på det. Så är det ju, tror jag. Därför att för oss kyrkisar. Så berättar det. Inte bara om det här med kors och uppståndelse. Utan berättar någonting om omvändelse och mognad. Så omvändelse från att den här binären eller tvåfaldigheten. Vinna och förlora till varje pris. Styr allting. Eller att ha rätt och fel. Där är vårt behov och vi fastnar lätt i det. Men grejen är att för Gud, tänker jag, allt mer ju äldre blir, att för Gud finns det egentligen bara vinnare. Det är det förlåtelse handlar om. Det är det förlåtelse handlar om. Att möta någonting redan på väg fram mot det som har gått snett och säga, det här kommer att bli helt. Utan någon som helst undantag. Det är förlåtelse. Och resa ditåt, det är omvändelse och mognad. Jag tyckte det var intressant att bara ta ett exempel som inte var kyrkligt. Va? För att visa att det här finns också. Alltså Gud är verksam i det här på en massa olika sätt. Men att resa ditåt, det är omvändelse och mognad. Och för oss som är kristna så finns det en dörr in genom det. Som bara vi kan gå igenom och bjuda in alla till, såklart. Grejen är att vi inte är vana att tänka så där eller agera efter det. Vi tar det som givet som människor att rätt och fel, vinna och förlora, det är grundläggande kategorier att läsa oss själva och andra genom, läsa världen genom och faktiskt till och med läsa Gud genom. Det betyder ju inte, som jag sa, att de är helt meningslösa. Det är klart det finns rätt och fel. Men Gud definieras inte av sådana enkla tvådelningar. Det är därför jag delar de här berättelserna. För om fotbollsexemplet var fint så var jazzexemplet inte det. Här blev rätt och fel eller vinna och förlora. I mitt fall så vinna och förlora anseende. Jag ville vara en jättebra jazzmusiker. Då gäller det att börja i tid. Men det blir problem om man målar in sig i det där hörnet. För då börjar det gälla allting i livet. Då blir det svårt att leva. Det blir svårt för andra att leva med en själv också. Det blev så dominerande att jag inte kunde ta mig ur det. Och andra blev lidande. Men även i det så finns det en väg. Nu kommer mitt vittnesbörd. Halleluja. För min del så innebar mötet med Kristus en vändpunkt. Det här är nästan den mest konkreta vändpunkten. När det handlar för mig om hurdan jag var innan. Och hurdan jag blir efter. Det är sant. Alltså mötet med Kristus genom andra kristna människor började stöta ihop med framförallt Anna och hennes vänner. Men också genom den här läraren och andra musiker. I efterhand förstår jag att Kristus mötte mig genom dem på något objektivt sätt. För att försöka knuffa mig ur det här. Och det var en så tydlig grej för mig. Att det också blev en tydlig förändring. Det vill säga, jag förlorade tilltron. Till att vinst och förlust och rätt och fel binärerna var fruktbara. Att de kunde hjälpa mig att kontrollera en tillvaro som var väldigt komplicerad. Det gjorde det inte. De ledde bara till att andra två delningar binära separerade mig från andra människor och byggde upp barriärer. Jag vet ju också, jag brukar säga att I have a angry resting face. Det hjälper inte heller. Särskilt då när jag var ung, jag var så oerhört allvarlig. Folk trodde jag var arg hela tiden eller besviken på dem. Det tar tid att ta sig ur sånt. Jag är bara avspänd och obrydd. Det kanske inte är bättre, jag vet inte. Men Jesus efterföljelse, det lärde jag mig tidigt. Och det är fortfarande fullständigt avgörande för mig. Det innebär en förlust av kontroll. Jag kan inte alltid styra. Och det är ju helt enkelt, det är inte på något slags abstrakt eller andligt sätt. Utan det här är ju en väldigt konkret grej. Som sagt, så av de konkreta saker jag själv har märkt till när jag halkade in på den här vägen, så är det här kanske den främsta dörröppnaren till min mognad. Prata gärna mer om sen någon gång om du vill. Men jag brydde mig inte längre, åtminstone i huvudet så fattar jag. Det är inte viktigt för mig att vinna eller ha rätt. Det är inte viktigt längre. Och det intressanta var att du kunde använda det här i min undervisning. Jag själv kom tillbaka till samma skola eller till musikhögskolan och undervisade unga människor som var lika måna om att utvecklas, bli bättre, 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 bättre. Och så att vi pratade om det här med att samspela en grupp, rent musikaliskt men också socialt. Vad är det som hindrar oss? Ja, musikaliskt är det så. För er som spelar musik har jag nu kanske ännu snabbare än de andra. Om jag står och spelar så spelar jag fel. Det jag gör om jag fastnar i mitt misstag, det är att musiken fortsätter och jag står kvar. Så kan vi inte ha det. Det finns ingen frihet för mig, inte för någon annan. Tänk dig en annan arbetssituation och någon helt plötsligt bara blir svart i blicken, ställer sig upp och går ut ur rummet och man fattar inte varför. Det har ni säkert aldrig varit med om. Det händer mest i familjer tror jag, hemma. Ja. Alltså vi säger saker till varandra som vi inte tror att vi säger. Så att kunna tala med musikhögskola och folkhögskoleelever om det här och dessutom använda precis de här orden jag läste från Korinthierbrevet innan i sammanhang som man kallar för sekulära. Men det är ju klockrena ord. Det spelar ingen roll hur jag tänker mig som en fri individ. Jag kan inte säga till dig, jag behöver dig inte. För jag behöver dig. Jag behöver dig. Det är det Caroline Seger uttrycker när hon säger till Olivia Skog som börjar gråta. Ta det lugnt. Du behövt. Det är det de säger till varandra. Men det är svårt för oss att ändra oss, att flytta oss från den här ständiga viljan att jämföra oss. Det gör ont för vårt ego. Men det är bra. Det gör det därför att om Gud är alltings grundmönster så innefattas också det som korset gör. Så tydligt en gång för alla. Nämligen att smärta, lidande, förlust och misslyckande, liksom uppståndelse och nytt liv, är en del av tillvaron. Och det har alltid varit det. Genom Jesus Kristus som på något vis bekräftar det där mönstret och visar vägen genom det utan att fastna i det själv, så lär vi oss långsamt, dag för dag, minut för minut, att möta livet på det viset. Att se på världen, att se på andra, att se på oss själva. Det var det jag fick lära mig först i alla fall. Med en kärleksfull blick, fylld av tålamod. Inte först och främst en blick som bedömer, som värderar, som förkastar, som tar avstånd eller analyserar. Vad kan jag få ut av det här? Eller vad kan jag förlora på det här? Utan att säga ja till det som är. Alltså att älska det. Eller med ett annat ord, förlåta. Jag behövde lära mig att förlåta mig själv för att jag spelade fel ton. I en blues. Vad behöver du förlåta dig själv för? Men saker kan växa sig så fruktansvärt stora om vi inte lär oss att förlåta varandra. Och andra. Och världen vi möter innan vi och när vi och efter att vi samtidigt bedömer och värderar. För det gör vi också. Det måste vi också göra på ett klokt sätt. För det visar sig att Gud, som är grundmönstret för allting, det måste vi ändå tänka oss att han är, har mött och möter världen precis på det viset. Förlåtelse. Innan vi ens har förstått att vi har gjort något fel. Så. Jag tänker till sist, jag håller på alldeles för länge. Att när vi nu kan börja mötas som församling, så här, när vi kommer till gudstjänst, det kan det vara värt att ta med sig allt det där. Så vilken mask har jag tagit på mig idag? Vad har jag misslyckats? Jag är säker på att de flesta av oss har misslyckats eller gjort någonting minst en gång redan idag. Som vi tycker är var lite jobbigt. Så hoppas jag liksom den här, att jazzberättelse och fotbollsberättelse på något vis visar att det är det vi hörde i bibeltexten vi läste, va? Församlingen, alltså vi nu som sitter här, är inte främmande för våra kroppars svaghet och vår karaktärsvaghet. Och vi är beroende av varandra. Det känns liksom märkligt att stå och säga det, men vi behöver bara påminna oss om det hela tiden. Vi är beroende av varandra. Församlingen är tvärtom rotad i precis det här. Jag behöver dig. Kanske inte så att jag kommer hem till Annika varje dag och säger liksom, jag behöver dig nu. Det blir absurt. Men att vi kan komma och fira gudstjänst tillsammans utan att låtsas. Gud möter oss. Gud förlåter. Förlåt dig själv. Det är till och med så att de allra svagaste, de med störst risk för utanförskap. De med störst risk att bli svarta i blicken och springa ut mitt i allt. Det är kanske de som behöver mest omsorg. Vi kommer alla någon gång att vara svaga i det avseendet att vi behöver omsorg. Att vi upplever oss som misslyckade. Gud möter oss. Problemet är att det är när vi låtsas för länge som att vi inte är svaga, som att vi inte har misslyckats, när vi inte vill vara andra till last. Det är då vi är illa ute. Vi kommer fira nattvard nu om några ögonblick. Vi kommer mötas i lovsång igen. Jag tänker att det här bordet är det bordet där Gud säger kom. Jag ser dig. Har du misslyckats? Kom. Är du glad idag? Kom. Är du stark? Kom. Är du svag? Kom. Jag sänder ut dig. Och så får du växa lite till, så går vi en bit på vägen. Vi ber. Så möts vi i lovsång. Kristus, tack att du möter oss med utsträckta armar. Och lär oss mer och mer att vandra genom de labyrinter vi bygger för oss själva av rätt och fel och misslyckanden och lyckanden. Fyll oss med din ande så vi kan navigera i den tillvaron, som vi kan bli mer lika dig. Så vi kan vara mer sanna. Att vi kan upptäcka din förlåtelse. Som är så stor, så stor. Amen.